Vi tittar nu i Hebreerbrevet 11 och 1. Evangelium för nutidsmänniskan. Hebreerbrevet 11 och 1. Det intressanta med den versen är att den är så komplicerat skriven i grekiskan att man måste nästan från början bestämma sig för vad man ska översätta den till. Och det man har bestämt sig från början att det ska bli, det blir, brukar det också som regel bli när det blir färdigt. För grekiska texten är obegriplig. Man bara plockar ut den första versen och håller den under docenter i grekiska så kan de få det till vad som helst. Jag har försökt. Nå, i NT 81 står det så här: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och det jag förklarade förra timmen, det gör att det här är en riktig översättning i och för sig. Gud ställer fram löftet. Och när jag tror på löftet om löfteslandet så föds ett levande hopp. Tron är grunden för det vi hoppas på. Det är sant. Sen kanske vi skulle titta i den gamla översättningen. Men tron är en fast tillförsikt om det man hoppas på, en övertygelse om ting som man icke ser. Står det där. Och det har ju kommit att bli så här att om man hoppas på någonting, man önskar sig något, och så har man en riktigt fast tillförsikt att man ska få det, då får man det. Och det stämmer ju dåligt med det här, den bilden jag målade upp förra timmen. Att hoppet handlar ju fortfarande om det som väntar antingen vid Jesu återkomst eller när vi har dött. Det vi är lovade.
Är det ännu farligare att tro med grunden då? Jesu rätt som är grunden.
Ja, det är riktigt. Det är, alla översättningar blir vanskliga av denna svår översatta vers. Om vi alltså håller i minnet att löftet, tron på löftet föder ett levande hopp, och det hoppet föder trohet idag. Man kan precis lika gärna översätta versen så här och säga att hoppet är utgångspunkten för troheten. Det går nämligen att vända på det. Det går inte att se i grekiskan vilket som är orsak och vilket som är verkan. Hoppet är det som skapar trohet idag. Hoppet om det jag ska få imorgon skapar en trohet idag i mitt liv så att jag kan vara trogen mot Gud vad som än händer. Och det stämmer mycket bättre med resten av kapitlet än tanken att om jag bara tror tillräckligt så får jag se allt idag. Man behöver bara backa en vers och läsa den sista versen i förra kapitlet. Ty brevet är ju skrivet till en förföljd församling. Och där står det: vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Tron är här en trohet. Och hoppet är orsaken till att jag kan leva i den troheten. Vi tittar på 8:e versen till exempel. 11 och 8. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Han förstod att Gud ville ge honom något, men han visste inte vad. 17:e versen. I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin enda son var han beredd att offra, han som hade tagit emot löftena och till vilken Gud hade sagt: genom Isak ska du få dina efterkommande. Han sa sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han honom också bildligt talat tillbaka. Han hade alltså den förväntan på den framtid som Gud skulle ge, som gjorde att han kunde vara lydig idag fast han inte begrep vad det handlade om. Tjugotredje versen. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader, eftersom de såg att det var ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kalla son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Ja, ni kortsiktigheten. Han såg framåt lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynlig. Där har ni hela tiden hoppet som föder troheten. Sedan man väl har satt tro till löftet. Vi kan backa lite grann till 6:12. Och vi påminner oss återigen att detta är en förföljd församling som aposteln, vem det nu är, skriver till. Och då står det så här: förslöas inte utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat. Det betyder ju inte att vi presterar det hela med våra, eller att vi förtjänar det genom våra prestationer. Utan det Paulus uppmanar, är inte Paulus utan aposteln här, vem det är, uppmanar församlingen, det är att hålla hoppet levande. För att kunna orka med det som man går igenom idag. Och lite tidigare i 6:e, de här verserna som förorsakar så mycket själavårdssamtal. 4:e och 5:e. Människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Det är vad vi gör här. Vi smakar den kommande världens krafter. Och det är inga ficklampsbatterier. Det är ingen svagström. Men vi förfogar inte över det. Vi sitter inte med strömbrytan i vår hand. Och vi går för långt när vi håller 20 bibelstudier om konsten och att hur du utlöser Guds kraft. How you release the power of God, som det brukar heta. Ja, men det är inte du som gör, det är han som gör. Den kommande världens krafter. Det är ju underbart att få smaka dem. Jag fick frågan under rasten om detta med hoppet innebar och anden som leder och så vidare. Om det innebar att man inte kunde gå vilse. Det finns ju i det stora landet i väster en riktning som heter en gång frälst, alltid frälst, någonting sånt där. Och som säger det att har man bara tagit emot Jesus en gång så spelar det ingen roll hur man lever, man kommer fram ändå. Men då skulle ju den här versen vara helt omöjlig. Man kan avfalla. Man kan låta sitt hjärta förhärdas. Men det är en frivillig process. Det vi lovade är att ingen kan rycka dem ur min hand. Johannes 10. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, Romarbrevet 8. Men din fria vilja finns kvar. Skulle du bestämma dig att jag tror hellre jag satsar på att bli satanist, så går det utmärkt. Med alla konsekvenser som det drar med sig. Detta handlar nu inte om människor som för en ojämn kamp emot synden med gråten i halsen i sitt liv, som jag sagt förut. Utan det handlar om det medvetna beslutet och det handlar om människor som ytligt sett mår bra av sitt beslut. Vi ska nu gå till Romarbrevets 8:e och börja läsa i den 16:e. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn, står det. Det är det vi har läst om förut i Johannes 6:e. Ingen kan komma till mig om inte fadern i himlen drar honom. Din längtan efter Kristus är en blek återspegling av hans längtan efter dig. Barnaskapets and. Vi går vidare. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidanden för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder, mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Paulus har inte väl hunnit göra färdigt det här avsnittet om rättfärdiggörelse, där barnaskapet är kronan på verket. För när han ögonblickligen börjar tala om den kristne och lidandet, vad är det då han säger? Jo, han säger så här att hela skapelsen suckar och våndas. Hela skapelsen. Ja, men inte vi kristna. Jo, säger han, också vi. Till och med vi som har fått anden som en första gåva. En förstlingsgåva står det i gamla översättningen. Och det är den här första utbetalningen av arvet, handpenningen. Till och med vi ropar, säger han. Vi slipper inte heller undan. Vi har fått barnaskapet av Gud och ändå ropar vi och suckar och väntar på att Gud ska göra oss till barn. Ty vi har allt i hoppet, som det står i 24 versen. I hoppet är vi frälsta. I hoppet är vi helade. Vi ser fram emot ett liv där ingen synd och ingen smärta finns. I hoppet är det vårt. Och när vi har allt det att se fram emot, säger Paulus, då väntar vi uthålligt. I 18 versen ur dessa gamla översättningen står det så här. Det är lite tydligare där. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inget betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Denna tidens lidanden. Lidandet är någonting som tillhör en viss tid, inte en viss person. Under denna tidsålder, fram till denna tidsålders slut, finns alltså lidandet överallt och drabbar alla på ett eller annat sätt. Också vi som har fått anden som en första gåva, också vi drabbas. Och när Kristus låter sig födas som människa, så kommer han inte heller undan. Han stiger så att säga in i den tid och den skapelse där lidandet finns överallt. Och också han drabbas. Ja, men säger somliga, Jesus var aldrig sjuk. Nähä, var står det? Läkare, bota dig själv, kommer ni snart att säga, säger Jesus. Vad betyder det? Ja, det vet vi inte. Men det står åtminstone att han var förtrogen med krankhet. Det kan man ju för aldrig säga att jag också var när jag hade tenterat min sista tenta i läkarutbildningen. Förtrogen med krankhet, men jag undrar om det är det som menas. Han har varit prövad i allt, liksom vi, dock utan synd, säger det brevbrevet. Kan han ha varit det om han aldrig ens har haft snuva? Vi får lämna den frågan. Men här talas ju alltså om att efter Adam så att säga är skapelsen lagd under tomhetens välde, som det står i 20 versen, eller meningslöshetens välde kunde man lika gärna skriva. Hela skapelsen är lagd under meningslöshetens välde. Och det är ett förunderligt uttryck. Ty skapelsen, så som vi ser den idag, den fungerar som om Gud inte fanns. Det är ju det som är meningslöshetens välde. Skapelsen fungerar som om Gud inte fanns. Det är ju detta som ofta vänds emot oss. Hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Guds person är ju skapelsens mening. Av honom, genom honom och till honom är ju allting. Det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Det första citatet var från Romarbrevet 11:36 och det andra är från Apostlagärningarna 17:28. Ja. Just det. Det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Det är Apostlagärningarna 11:28. När människan alltså väljer att ha sin starkhet i något annat än Gud, så går det i och för sig. Det är genomförbart. Men meningen går förlorad. Och därför är det helt i sin ordning att när vi lever i en tid och kultur med gudlöshet, så är det samtidigt en tid och kultur med total meningslöshet. Gud har inte släppt greppet och han har inte tappat greppet över skapelsen. Men han låter den fungera som om han inte fanns. Och när han gör det så börjar människan tro på slumpen. Tomhetens välde omfattar nu allt. Slumpens välde omfattar allt. Det är inte bara lidandet som är meningslöst för den gudlösa människan, utan även lyckan blir i längden meningslös. Allt vittrar sönder. Och en gammaltestamentlig parallell till det här hittar vi ju i Predikarens bok. Fåfängligheters fåfänglighet, säger Predikaren. Allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Man känner sig ju nästan automatiskt deprimerad när man läser den. Predikarens bok. Ja, överallt. Det står redan i första kapitlet, så kommer det första verserna. Inledningsakkordet med den djupa hopplösheten. Och det gör ju att Predikarens bok är en väldigt viktig bok i evangelisationen idag. Det är alltså en bild av det gudlösa livet som den ger. Och det viktiga är ju att Predikaren säger lite senare. Det är väl i andra kapitlets 11:e vers är det. Under solen finns inget som kan räknas för vinning. Man måste gå bortanför solen för att hitta någonting som kan ge mening åt livet. Det är andra kapitlets 11:e vers i Predikarens bok. Under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. I det ögonblick vi blir materialister så hamnar vi också i meningslöshet. Och det behöver man ju inte lyssna till många moderna filosofer förrän man förstår att det har hela bunten insett. Olika varianter på förtvivlans budskap. Vi måste ha lite hasch för att överleva. Men allt det här betyder också att ingenting går ifrån en ytlig ståndpunkt att förklara. Lyckan går inte att förklara när den infinner sig, och lidandet går inte heller att förklara när det infinner sig. Ty det som händer, händer som om slumpen rådde. Och det är det som är hela skapelsens suckan och vånda. Ty slumpen är ingen nådig herre. Vi antar därför att du som själavårdare får i uppgift att gå hem till den nyblivna änkan. Och det är ju som regel inget uppdrag som man står långt fram i kön för att få utföra. De flesta brukar hålla sig borta och med ett generat leende förklara: jag vet inte vad jag ska säga. Man har en känsla av att om man ska gå dit så måste man förklara allt samman, så det kan man inte. Går man ändå och kommer hem till den nyblivna änkan så får man ju givetvis många frågor av typen varför. Och man är svarslös. Skulle man försöka att svara på de frågorna så hamnar man omedelbart i samma fack som Jobs vänner. Om vilka Gud till sist säger: ta 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Jobb och låt honom offra dem för er. Kan hända, ska jag då av nåd emot Jobb förlåta er vad ni har sagt. Det är tuffa bud. Vi kan inte förklara saker och ting. Men det vi kan göra, det är att vi kan ta det som har hänt och gå till Gud och be att han ger en mening åt det som har hänt. Vi har ingen rättighet att förklara att Gud inte skulle ha makt över allt som sker. Gud är allsmäktig. Men när människan inte ville veta av honom som Gud, så valde Gud att låta skapelsen fungera på slumpens villkor. Därför att det är den totala meningslösheten. Och på ett sätt kan vi säga att hela skapelsen fungerar perfekt efter slumpens villkor i enlighet med Guds vilja. Men nu blir det svårt. Nu knakar det hjärnkontoret. Och ändå kan vi inte förklara för den enskilda lidande människan varför hennes lidande kom. Vi börjar närma oss det område där vårt arma förstånd inte hänger med längre. Nej, det är ditt. Det är mitt med. Men någon gång måste vi komma till den gränsen, va? Därför att vi löser ofta teodicéproblemet genom att säga att Gud inte har all makt. Och att det är därför att Gud inte har all makt som skapelsen fungerar som den gör. Och det är inte sant. Men Gud har på något sätt valt att låta hela skapelsen fungera efter slumpens villkor. Och det betyder att vi kan inte leta efter en mening i det som sker, för allt ligger under meningslöshetens välde. Och ändå är Gud närvarande i allt. Vi kan gå med det som har hänt till honom och få en mening för det som hände och av det som hände. Det är inte detsamma som att få en förklaring, tvärtom. Ofta måste man ju till sist nästan be Gud: lös mig från alla mina frågor. Och det kan man ju inte säga till den nyblivna änkan, att hon ska be den bönen. Det är för mycket. Men så småningom kommer den dagen då det blir naturligt. Så saknaden börjar finna sin rätta plats, så att säga. Och att man då, för att kunna gå vidare, får vända sig till Gud och säga: lös mig från mina frågor. Och ge en mening istället åt det som har skett. Så att jag får ett nytt innehåll i mitt liv. Detta är inte en passivitetens och uppgivenhetens höga visa. Utan detta är någonting som kan hjälpa oss att förstå en bit av detta, hur Gud kan vara med oss i våra lidanden fast han är allsmäktig och kunde ta bort dem. Eller till och med se till så att de aldrig inträffade. Också vi som har fått anden, också vi ropar. Och det här är ju egentligen inte ett dugg gåtfullt. Tänk om det var så här, att så fort man böjer knä vid botbänken i en kyrka så blir man genast ung, rik, frisk, vacker och lycklig. Jag menar, vilken kö det skulle bli. Eller hur? Och de flesta skulle ju då inte komma för att omvända sig, utan för att slippa att omvända sig. Det är det som är problemet. Om omvändelsen egentligen handlar om att avstå från den kortsiktiga vinsten, så kan ju vårt mandat att gå ut och lova kortsiktiga vinster inte vara gränslöst. Om människans största behov är att bli löst från girigheten, så kan vi ju inte använda girigheten för att locka folk till kyrkan. För då har ju verkligen Guds rike kommit i strid med sig självt. Eller annorlunda uttryckt, vi tillhör ju inte Gud för att han lovar oss förmåner, utan för att han är Gud. Mitt i allt detta lovar han oss ju alla förmåner. Det är ju härligt. Så stor är han i sin gudomlighet. Men han har alltså valt att göra det så att han lovar dem på lång sikt. Därför det kan han tryggt göra utan att väcka synden till liv i oss. Våra begärelser har alltid sitt tvingande här och nu över sig. Jag måste ha det med samma. Jag kan inte vänta. Jag vill inte acceptera. Och därför finns det många situationer där vi får verkligen trösta varandra. Och stödja varandra. Och hjälpa varandra. Och det här perspektivet förlöser många människor som brottas med alla sina varför. Den här delen av Romarbrevet 8 är viktig för en själavårdare. Därför man kan orka med förunderligt mycket om man bara inte grips av en fruktan över att allt det här beror på att Gud har lämnat mig eller beror på att jag inte har använt nu mina andliga färdigheter och talanger, eller att djävulen är ute efter mig och han kan äta upp mig snart och han kan ta för sig vad som helst i mitt liv och så vidare. Det finns ju mängder med saker man kan fastna i här. Och som alla har det gemensamt att de direkt har barnaskapet ifrån oss. Men vi kan stå ut med ganska mycket om bara barnaskapet är oanfrätt. Och om vi bara lär oss att inte bedja, Herre, vad var det nu för mening med det här? Utan att istället säga, Herre, ge en mening åt det här. För i den första frågan ligger en sorts, vad ont har jag gjort för att detta skulle drabba mig? Och ser man tillbaka gärningslära och självbestraffning och hela surven. I det andra behåller man sitt trygga barnaskap. Herre, hjälp mig med den situation som nu råder. Utifrån det här synsättet så spårar man ur när man börjar tala om att vi kan utöva ett sånt välde över omständigheterna att det aldrig ska behöva hända något. Vi talar frimodigt om gudomligt helande. Det gör vi. Men vi lever ännu inte i den tid då vi kan tala om gudomlig hälsa. Är ni med på den skillnaden? Det är bra det. Då tar vi rast.